Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach, livssyftecoach, peppare, motivatör, inspiratör.
Och med mig, Erik Olsson, hälso- och äventyrscoach vid Two Strong Arms, upptäck din urkraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att uppnå just ditt drömliv.
Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i centrala Göteborg.
Ja, då var vi här igen då, Erik, på podcasten Lev ditt drömliv.
Då var vi här igen då, John Andreas. Vi kör ett nytt magiskt spännande avsnitt. Och jag tycker det känns faktiskt som att det var ett tag sedan vi hade en gäst här. Så det känns extra roligt och extra spännande. Och ibland är det bara du och jag som tjötar. Så får lyssna tröttnade på oss, du vet. Så idag är det ju gött läge. Vi har en gäst och det är inte vilken gäst som helst. Utan vi har någon som faktiskt har, liksom, jag vet inte vad man ska säga, presterat. Det har hänt grejer här liksom. Men han ska få presentera sig själv, för det är så vi brukar göra. Så får vi ta det därifrån. För idag har vi faktiskt Lars Frölander. Välkommen till podden, Lars.
Tack så mycket. Ja, jag ska presentera mig själv. Jag är ju före detta simmare. Jag har ju lagt av nu. Jag lade av 2012 på internationell nivå. Men innan jag lade av så hann jag med 6 olympiska spel. Var av medaljer på 3 av dem, 2 silver och 1 guld. Och sen har jag väl en uppsjö av andra internationella medaljer. Bland annat VM-guld och EM-guld och några världsrekord.
Några världsrekord? Hur många världsrekord?
jag har inga kvar, det har jag inte. Det var ju länge sedan de slogs. Men, ja, men det var främst på 50-100 fjärilsim då, i olika... både lång och kort då. Nej, inte i lång förresten, men i yards och i metersbassäng har jag haft världsrekord.
Spännande, vad kul. Grattis att du har varit så framgångsrik inom det i alla fall. Det är ju helt underbart att höra. Men jag tänker på, jag fastnade ju för dig, Lars, för att du skrev någonstans om att du hade varit sjuk fastän du satsade så hårt på din idrott och du blev sjuk emellanåt i omgångar hela tiden. Och sen gjorde du någonting som förändrade det. Vad gjorde du då?
Ja, om man går tillbaka då, liksom min uppväxt så kan man väl... jag var mer eller mindre uppväxt på snabbmakaroner och korv, snabbmakaroner och köttbullar och boj och mackor i stort sett. Ja. Och det kanske inte är en sån här jättehållbar kost om man vill bibehålla en bra hälsostatus. Och sen... Så, och redan som ung så hade jag ganska mycket öroninflammation och infektioner. Men inte så här extremt mycket, utan på en ganska normal nivå. Men det var väl sen jag började idrotta mycket. Jag spelade ju fotboll och hockey när jag var ung, från 7 år. Och sen när jag var ungefär 10 år så började jag simma. Och sen när jag fyllde 14, det var då jag bestämde mig för att jag skulle... satsa på simningen helt, och då slutade jag med fotbollen och hockey, för då började jag komma upp i morgonträningar och man var uppe i 10 simpass i veckan, och det var tufft att kombinera de två. Och samtidigt ungefär där då, när jag började träna mer och hårdare, så började jag väl liksom bli mer och mer infektionskänslig, och det är ofta på förkylningar framförallt, som ofta slutade att det var bihåleinflammation och var borta ett par veckor. Och såklart varenda gång man blev sjuk så gick man ju till läkarna, och de hade ju inte så mycket verktyg i sin lilla låda, utan det var ju oftast penicillin. Och sen var det väl någon gång där 90-93 som jag åkte på en riktig långvarig bihåleinflammation, och jag åt för kanske 6 penicillinkurer mer eller mindre på raken. Och efter där så började väl korthuset lite grann rasa. Åren efter det så kände jag mig att jag blev aldrig riktigt mig själv. Framförallt det, så energinivåerna, och sen också märkte att jag blev mer och mer känslig till infektioner. Och det var väl mer och mer det som blev min största motstånd, och det var min egen hälsa. Och det var också väldigt frustrerande med tanke på att man alltid har en träningsplan och man ska följa. Och hela tiden så fick jag de här avbrotten med infektionerna. Så det var väl det som...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Var väl sen till slut och så fick väl bägaren att rinna över. Det var väl på slutet av 90-talet när jag fick väldigt så här, diffusa symptom. Först var det alltid att jag var förkyld och sjuk och feber och hela den veckan låg däckad i sängen i 2 veckor. Och sen så kan jag ändå känna liksom att förkylningen har släppt. Men jag har fortfarande så här, tung i huvudet, ingen energi. Jag kunde sova 12-13 timmar. Och ändå när man vaknade så kände man sig inte pigg. Man fick sån sparka igång kroppen. Jag orkade knappt träna någonting. Jag tränade kanske knappt 10-15% av vad jag var van vid. Under en ganska lång period. Jag förstod som inte riktigt vad det var. Och jag gick såklart till läkarna. Och de gjorde blodprover och allting såg normalt ut. Men de skrev såklart ut penicillin ifall att någonting skräpade. Och det här hände... två omgångar. Första omgången så höll det på i nästan 10 veckor. Och sen så kom jag tillbaka någorlunda och sen så hände det igen. Och då höll det sig i 12 veckor. Och då började jag verkligen så fundera på liksom att lägga av med simningen, för att det här tog så mycket mental energi också. Att jag inte kunde träna, och frustration. Och kände att det inte riktigt var värt det. Det här var någonstans 98, 99. Men...
Hur med fråga där bara, Lars. Hur gammal var du? Eller hur ung var du?
Liksom? Vad är det, hur ung var jag då? Liksom? Då var jag så jag var ju precis 24 år ungefär. 23-24 som jag, första gången jag började tänka så här, men nu får jag lägga ner det här. För det blir inte kul längre. Mm. När man helt enkelt måste brottas med infektioner och förkylningar och sjukdagar. Och inte känna att man aldrig kan liksom, förhålla sig till en träningsplan och känna sig riktigt, riktigt förberedd inför ett mästerskap.
Det är ju ändå rätt tidigt, tänker jag. Eller om man tänker allmänna termer, så här 23, 24 något, då är man så här vital och viril liksom, och pigg och stark och klar i huvudet. Ja. Och man får ju kanske problem sen liksom, eller något. Men då, ja. det ökar ju kontrasterna, kan jag tänka mig, om man känner sig så.
Ja, det var det. Men framförallt, alltså, jag var ju på universitet i Dallas då och pluggade samtidigt på college-nivå. Så det var ju liksom rätt tufft liksom, att orka med skolan som det var. Samtidigt att försöka liksom, med den lilla energi jag har, och göra någon form av vettig träning. Så det var väl ett av de tuffare åren jag hade i mitt liv, skulle jag vilja säga.
Mm. Vad började du... Vad började du ana då? För du måste ju göra någonting. Du kunde inte fortsätta gå till läkarna och skriver ut penicillin och fortsätta på det sättet som du levde. Du var ju tvungen att göra en förändring. Och vad var det du gjorde då?
Ja, så det var en kille i laget som kom fram till mig och sa, men du, jag tror jag känner en kille som kanske kan hjälpa dig. Och vid det laget så var jag ju öppen för allt, för då hade jag ju legat äckad i det var det här andra omgången då när jag legat i nästan 12 veckor och kände fortfarande helt energilös och förstod inte vad det var. Och han tog mig till en kiropraktor som är utbildad till kinesiolog. Och kinesiolog är ju ett latinskt ord för rörelselära. Så det har ingenting egentligen med Kina att göra. Men han var också väldigt inne just på nutrition och näringsstatus. Så han började kolla lite mig och såg att jag hade ju lite näringsbrister. Så bland det första han gav mig, det var ju ganska höga doser C-vitamin och selenium. Dels att få, och bland annat lite grann för att få stötta levern och sådär. Och när jag kom hem från den sessionen så tyckte jag det var lite konstigt det där. Och sen när jag vaknade dagen efter på morgonen så var jag ju som, alltså hade dubbelt så mycket energi som jag hade haft de senaste 12 veckorna. Och bara efter 3 dagar så började jag komma till ett stadium där jag kände mig precis som normal igen. Och där någonstans så kanske poletten började trilla ner lite grann, även om det inte var så jag gjorde någon hel omvändning vid den tiden, utan det var ju mer att jag fick ganska bra stöttning med bra kosttillskott. Och sen så plockade han även bort mjölken för mig, komjölken. Och då var det första gången i stort sett de senaste 6 åren som jag hade varit helt frisk i 3 månader. Och det här var ju inför mitt sista mästerskap då, som på college-nivå när man är då senior. Så det var en av de få gångerna som jag kom hyfsat väl förberedd till skolmästerskaperna. Och jag slog ju världsrekord på 100 fjärilssim och slog det ganska rejält. Och jag var heller inte så jättelångt ifrån världsrekordet heller på 100 meter frisim. Så, och sen så simmar jag väldigt, väldigt bra lagkapten. Så jag varit utsedd till most valuable player det året på mitt sista år där. Så då kände jag ju som att någonting var det ju som hände där.
Får jag fråga en fråga? Varför tog han bort komjölken? Vad var anledningen till det?
Ja, han menar på att det är då inflammatoriskt, speciellt då, mjölk som är då pasteuriserad och homogeniserad. Utan han, alltså, om man då ska typ dricka mjölk så ska man väl dricka direkt från kon. Men sen tyckte väl han också att varför ska vi dricka en annan arts mjölk när det inte ens arten själv dricker mjölk i vuxen ålder. Och vi är ju väl en av de få som dricker mjölk i vuxen ålder. Och vi vill lämna för att dricka modersmjölk och sen den dagen vi slutar med det så ska vi väl äta annat. Det var väl lite grann det som var filosofin och jag tyckte vi låter väl rätt så sunt förnuft.
Ja.
Det är jättespännande. Eller jag håller helt med liksom. Och faktiskt, jag hade min mamma här för ett tag sedan. Hon drack mjölk liksom. Och det bara krånglar så här. Ja, men vi tar ett laktostest då. Alltså, det kan ju vara mjölkprotein. Det kan ju vara proteinet som ställer till det också. Du vet. Och så tog vi ett test. Och så tog jag ett test. Och så visade det sig att mamma är ju laktosintolerant. Hon kan ju inte hantera det här. Vet. Hon är från Spanien. Hon kan ju inte fixa det här. Men jag tog också ett. Men jag kan uppenbarligen hantera det. Men enligt testet då. Men jag vill logga, eller jag undviker det gärna ändå. Så jag dricker ingen mjölk alls. När jag tänker på det för sig. Men jag kommer ihåg när jag var lite sådär. Jag kanske kan relatera Lars, jag vet inte. Men jag drack ju mycket mjölk alltså. Jag drack till en enda måltid hela tiden. Jag vill säga bälgare och mjölkbälgare. Och det är väl sånt som ligger i, tänker jag. Man gör ju det länge. Vilket för mig då till nästa fråga där då, Lars. Delvis där. För jag är ju nyfiken på, du bodde i USA. Det visste inte jag. Också i Sverige kanske man inte alltid äter världens mest hälsosamma, eller det gör man inte. Men i USA har jag förstått att där är det inte så bra heller. Så innan du gjorde kostförändringar och så här, hur såg din kost ut då? Var det mycket mjölk och bröd och allt möjligt då? Eller hur såg den bilden ut?
Ja, det var ju alltså, det var mycket skräpmat. Jag var ju mer eller mindre Mr. Big Mac. Alltså, McDonald's var ju en ständig kund hos. Men sen också, alltså, det är ju så mycket... Snabbmatslandet är det ju verkligen. Och samtidigt på skolan, på kaféet också. Det var ju mycket friterat och allting dröp ju av allt möjligt. Och sen har de har ju en ganska bra förmåga att göra saker som är onyttigt till ännu onyttigare genom att fritera allting. Men jag levde ju mycket på alltså, snabbmat och kolor och sockrade drycker. älskade också Kina mat, så var mycket sånt. Då var också igen då friterat och ris, vitt ris. Väldigt lite grönsaker. Det var sällan det så grönsaker på min tallrik om någonsin. Jag tyckte väl hamburgare var det optimala. Då har du lite sallad och gurka där i mitten, eller tomater där i mitten. Det var ungefär det grönsaksväg jag fick i mig. Så det var ju mycket så. Och grejen är att man fick i stort sett lära sig när det gäller kost och idrott, det var ju hur mycket kalorier man behöver stoppa i sig. Och att man behöver lite kolhydrater och proteiner. Mycket mer än så var det ju inte, och lite bra fetter och sådär. Och sen så var det väl egentligen att man skulle få i sig så mycket som möjligt. Det handlade ju bara att man skulle äta så mycket som möjligt för att man ska orka träna så mycket som möjligt. Och jag vet ju till och med på slutet av 90-talet när jag hade dietister från Svenska Olympiska Kommittén som rekommenderade simmarna att lägga till en Coca-Cola till maten för att de skulle få upp kaloriinnehållet. Och det här var väl den perioden som jag började ändra med då när jag kom ihåg det. Så jag tyckte liksom det var väldigt märkliga råd. Nu gör man ju kanske inte riktigt det längre. Men det var i stort sett det som man fick, och den informationen man fick. Ja.
Känner igen det där. Jag är ju gammal elitfotbollsspelare också. Liksom, så jag uppvuxer på makaroner och falukorv, köttbullar och all det här snabbmaten. Liksom. Och även mycket godis, lösgodis. Liksom. Och jag kommer ihåg när jag gick till tränarna då, när jag spelade elitnivå. De sa att ni ska äta mycket pasta. Mycket pasta! Ni ska bara äta, ösa i er pasta. Och det var det man lärde sig liksom. Så att jag håller med dig i den frågan där, att det var inte så kunskapsmässigt, var det inte så mycket man kunde om kost egentligen i elitidrotten här i Sverige i alla fall, kan jag ju säga. Men jag funderar lite på, när du kom in på det här med komjölken, du tog bort detta och sen kom du tillbaka och slog världsrekord. Och vad hände sen då?
Jag gjorde inte så jättemycket förändringar utöver mjölken då, men någonting som jag märkte att efter det så har jag i stort sett nästan alla haft bihåleinflammation längre. Och jag vet också att jag träffat en doktor vid den tiden också som refererade till en annan doktor som hade sett kopplingen mycket till bihåleinflammation eller öron, näsa, halsproblem och mjölk. Och för mig så stämde det också överens, för det var otrolig skillnad. Men sen så fortsatte jag ju ändå äta mycket skräp och mycket socker och sådär. Så de här utmattningssymptomen började komma tillbaka. Även om jag inte blev så mycket förkyld, så blev det ändå att de här energidipparna gick ner och kunde liksom vara kvar ganska länge och kände sig tung i huvudet när man vaknade på morgonen och inte alls återhämtad. Så någonstans där 99 var jag klar med skolan, och min tanke var att jag skulle vara kvar i USA och satsa då mot OS. Men jag kände liksom fortfarande att hälsan höll liksom inte riktigt. Så jag bestämde mig för att flytta hem till Stockholm. Så jag flyttade hem där 99, och ganska snabbt så sökte jag upp då en annan kinesolog i Stockholm som hette Ulf Kielman. Fick gå till honom, och han var ju väldigt då ännu mer specificerad i just då näring och näringskemin i kroppen. Och han började jobba med mig, och han var väl den som verkligen började förändra min kost helt och hållet. Så det var väl där som det blev någon form av revolution av min kostförändring. För då slutade jag liksom i stort sett med all, eller mycket av den så här snabbmat, och tog bort mycket socker. Men framförallt också så la jag till väldigt mycket grönt.
Ja, jag läste att du käkade flera kilo avokado om dagen, stämmer det?
Ja, exakt. Där började jag ju mycket min, kallades ju för avokadomannen ett tag under 2000-talet. Så det blev ju också en av mina viktigaste energikällor, blev ju avokado. Sen var det kanske ett år senare som jag började verkligen öka på det där. Då snittade jag väl 6 avokado om dagen, och som mest så att jag ätit 12 stycken på en dag. Men 6 blev väl ungefär det jag snittade på.
Det blir lite billigt det, du.
Nej, men då ska man komma ihåg på den tiden, då var faktiskt avokadon extremt mycket billigare än vad det är idag. Då kunde man faktiskt hitta två ekologiska avokador för under 20 kronor. Idag får du betala närmare 60 kronor. Så det är ju nästan tre gånger så dyrt idag. Och där kunde man hitta vanliga, konventionellt odlade avokados för 3-4 kronor när det var liksom rider. Det gör ju tyvärr inte idag, för det har ju blivit en mer populär frukt.
Mm. Det tänkte jag med på här, Sara och Andreas. Du vet. Ja, men du, för jag har markerat det här, jag tog en anteckning innan. Avokadomannen, 6 avokado om dagen. Men vänta nu, vad kostar det? Går man upp här till snabbköv? Herregud, jag går ju i konkan liksom innan jag börjar. Va? Men vi har ett ställe i Spanien, där är det betydligt billigare. Då, men det är ju en bra energikälla helt klart. Men det var ju fascinerande att höra den storyn.
Ja, alltså idag äter jag inte 6. Nu tränar jag ju inte på den nivån heller. Men jag tror om jag skulle bara träna så pass mycket igen, så skulle jag kanske komma upp i alla fall 4 om dagen igen.
Men har du avokado? Det kan ju vara kokosfett och sånt också liksom. Eller experimenterar du med sådana andra slags fetter också eller?
Ja, men också mycket kallpressad ekologisk olivolja. Det var väl de två skulle jag väl säga. Ja. Primära fett energiintagarna. Och sen så blev man hade ju många frågor som hur hittar du mogna avokados? Men jag köpte ju dem ju alltid gröna. Jag hade ju ett stort berg hemma och så hade man ju rulljans på dem hemma. Och så fort de började bli lite mjuka så stoppar man in dem i kylskåpet. Så man hade alltid kanske 14-15 stycken kylskåpet som alltid var färdiga att gå. Så man fick se till att man köpte hela tiden väldigt mycket. Så jag hade nog 30-tal hemma hela tiden. Så det var så man hade rulljans, för det var ju omöjligt att gå till affären. Det vet man ju än idag, att gå dit och hitta bra, schyssta, mogna avokados.
Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt, de är alltid bruna.
Ja, precis. Antingen sönderklämda eller övermogna. Så för mig var det bäst att köpa dem supergröna innan någon har varit där och pillat på dem för mycket. Sen så fick de vara hemma hos mig, de mogna, en vecka tog väl oftast då. Så det gällde att ha en bra strategi och rulljans. Det var väl det man blev bra på.
Jag har faktiskt ett tips innan vi släpper avokado story. Det är om man är i affären så här, jag ska köpa avokado. I alla fall här så finns det ju fryst avokado som är i tärningar som oftast är billigare och den är alltid grön. Så det kan man ju titta på fryst. Det är dagens tips liksom.
Ja, jag har också gått över lite grann till fryst. Dock, alltså jag gillar ju inte att de alltid indränkta i citronsyra och askorbinsyra. Utan man hade ju önskat att någon kunde göra frysta avokado som inte har några tillsatser.
Mm. Bra där, det har jag inte ens tänkt på. Men det är säkert så. Jag ska kolla nästa gång jag är där.
Ja, jag har kollat många. Det finns ingen som inte är behandlad.
Nej, är det säkert så.
Eller behandlad som är tillsatt. Och det är ju för att de ska inte bli bruna så snabbt när man tinar upp dem.
Amen.
Så, men jag är inget jättestort fan av citronsyra som tyvärr finns i det mesta. Mm.
Lars, vad var det som hände då nu när du började äta mer avokado, mer grönt? Vad fick du för skillnader? Märkte du någon skillnad i ditt sätt att vara, i din energinivå, ditt humör? Etc.
Ja, men det var det ju verkligen så här revolutionerande för mig. För det tog också bara någon vecka så var jag ju tillbaka igen på en energinivå som jag knappt kommer ihåg att jag hade haft på länge. Och det är också första gången jag kunde det. Jag menar, i snitt så mellan 93 och 98-99 där så var jag ju sjuk i snitt i stort sett 15 veckor per år. Herregud. Varje år. Och det var ju nästan som ett mantra att jag var frisk 3, sjuk 2. Och så nästan så var det som att det bara rullade på som ett schema. Och sen då när jag gick in då i slutet av 99 där så helt plötsligt så hade jag ju som 10 veckor helt frisk. Och sen så kunde jag kanske känna någonting, men det var alldeles så här på samma sätt. Det var ju sängliggande, det var feber, utan då var det mer lite grann att man kände att man kände sig lite sänkt och lite snorig. Men ofta så kunde jag ju ändå träna lite lätt. Förut var jag ju däckat 2 veckor. Det var ju som inte en chans. Jag hade oftast feber nästan en hel vecka. Och sen så hade man ju en sån här rejäl bihåleinflammation. Så det har varit ju också en sån här gigantisk skillnad. Att när jag väl började känna mig lite sjuk och hängig så blev det aldrig så där jätte... allvarligt. Men sen så gick jag ju från 15 veckor till 3,5 vecka. Det är 99-2000. Och de 3,5 veckorna så var det väl kanske bara hälften av dem som jag kanske inte tränade av de dagarna.
Får jag fråga, hur är det nu då? Hur ofta är du sjuk nu?
Nästan aldrig. Jag räknade från 2005, då började jag räkna mina sjukdagar tills jag slutade 2012. Då hade jag 13 sjukdagar totalt på de sista åren jag höll på som aktiv. Så för mig där blev, ja, det är ganska stor skillnad mot att ha 13 veckor per år i snitt eller 15 veckor per år i snitt. Men det var väl lite grann där man började, jag började förstå att man blir vad man äter och man är herre över sin egen hälsa. Utan det är ju mer vad man stoppar i sig, lite grann det man får. Äter man chips och cola och hamburgare så är det väl det man bygger upp kroppen med också och cellerna. Och det kanske inte blir av riktigt samma kvalitet som man kanske stoppar i sig lite mer bättre saker.
Jag sitter här som ett så förundrad över att vara sjuk 15 veckor och fortsätta att prestera. Alltså, vad händer med alltså, ditt psyke där, tänker jag? Alltså, när du blir sjuk varje gång och sen tar det tillbaka och börjar igen. Alltså, du börjar ju om i stort sett från noll. Inte riktigt från noll, men du börjar ju ändå om varje gång.
Ja, kanske inte riktigt noll, men simsporten är också en sport. Vi tränar extremt mycket. Nu tränar man inte på samma sätt som vi gjorde på 90-talet idag. Det är mycket mer varierat och man har mycket mer fokus också på återhämtning. Men jag tror ändå på något sätt de här veckorna som jag var sjuk, eller oftast när jag hade de här 3 veckor hård träning och 2 veckor borta, så blev det ju ändå på något sätt att kroppen fick även muskulärt också kanske kunna återhämta sig. Så jag tror även att det kan, behövde inte vara allt för negativt. Mm. För efter, jag kommer ihåg det var då, 97. Det var ju när jag hade börjat träffa den här kinesologen. Och börjat få lite grann energi, men jag gjorde inte så mycket åt det där. Så det mästerskapet var då året innan jag blev simmade riktigt, riktigt bra. Så oftast i USA så har man ju då conference som ligger någonstans i februari. Och oftast i simningen när man går in i mästerskap så brukar man alltid, vi säger att vi toppar, att man börjar återhämta. Man drar ner på träningen för att kroppen ska få en chans att kunna bygga upp sig och återhämta sig så pass bra som möjligt för att man ska kunna vara så fräsch inför tävlingen. Och nästan alltid precis när man börjar dra ner på träningen, då blir jag nästan alltid sjuk. Så jag låg ju oftast däckat 2 veckor och sen så sista veckan innan mästerskapet så började jag bli frisk igen. Och då tänkte jag ju, då var man så inne i det där att, åh gud, nu har jag tappat jättemycket.
Ja.
Och så har det nästan alltid varit under varenda mästerskap fram till då egentligen OS i Sydney 2000, att jag alltid blev sjuk inför mästerskaperna. Och sen så är det mästerskap, oftast är det då conference som är då kval till den stora tävlingen, skoltävlingen som heter då NCAAs. Efter tävlingarna så då brukar vi få kanske vara leder någon dag och sen så börjar man träna lite hårdare en vecka. Och såklart då vart jag ju oftast sjuk igen. Så jag hann aldrig träna på någonting utan det blev återigen vila för mig. Och sen när jag väl blir frisk då är det så kort kvar så då är det återigen den här toppningsperioden när man drar ner väldigt mycket på träning. Och sen så kommer jag då till skolmästerskapet och ändå simmade bättre än jag gjorde på conference. Och sen var det då VM i Göteborg det året, x antal veckor efter. Och efter NCAA så blev jag ju sjuk igen. Så jag kommer ihåg när jag kom då till VM i Göteborg så hade jag i stort sett inte tränat någonting på 12 veckor. Förutom att jag hade då tävlat 2 riktigt bra tävlingar. Och jag tänkte så här, men det här kommer ju aldrig gå. Jag kommer ju vara helt ur form. Men det gick ju väldigt bra. Jag slog ju pers på allt jag simmade och blev världsmästare för första gången individuellt på 100 meter fjärilssim. Men framförallt så var det ju en distans som man anser är en av de tuffare distanserna och det var ju 200 meter frisim i en lagkapp där som jag simmade snabbare än jag alltså ens kunde drömma om. Och framförallt så var jag ju starkast på sista 50 än, jag tror ingen annan konkurrent var snabbare än mig på sista 50. Och någonstans där så börjar väl ändå också ett litet frö så att man, det här med att vila, det är väldigt underskattat. Så det var väl någonting som jag verkligen också tog jag tog det med mig, framförallt inför OS i Sydney 2000, som var mitt bästa OS, att alltså våga vila inför mästerskap. För det är någonting som jag har lärt mig nästan alltid under när det är ett OS-år, så är det väldigt många duktiga atleter som misslyckas totalt. Och ofta är det ju så att nu är det ett OS-år, då ska man träna hårdare än vad man någonsin har gjort, utan man lägger på det här extra krutet och energin. Och sen så kommer man sen till OS-mästerskapet och så är man ju övertränad. Och det är så många jag sett som efter olympiska spelen åker hem, de är ledig 5 veckor, de är ute och festar och gör allt möjligt. Och så börjar oftast världscup-cirkusen dra igång efteråt. Trots att de har knappt gjort någonting på 7 veckor. Och sen så tränar de lite grann och så åker de dit till på världscup-serien. Och så gör de sina absolut bästa tider de någonsin, och slår världsrekord och allting. Och så tycker de att men det här med att festa, det verkar ju vara bra för mig. Medan min filosofi är att nej, men nu har du haft din kropp av chans att faktiskt återhämta det fullt ut. Och nu är du fräsch, så nu kan du verkligen prestera. För man tappar inte liksom all den där träningen så snabbt. Och det är väl det som jag tror är den stora myten, framförallt i Sydney. Man tror att man tappar alltså den träningsbakgrund man har bara på några veckor. Men det tar bra mycket längre tid än så, anser jag.
Jag tänker på hur upplevde du din livskvalitet då, om du blev så mycket sjuk?
Nej, men den var ju inte alls kul, såklart. På den tiden, utan det var ju mycket frustration, för man ville ju träna. Jag älskar ju träna. Jag älskar liksom att ligga där med kompisarna och tävla med dem i bassängen. Men någonstans där mitten i 90-talet så fanns inte heller riktigt den energin på samma sätt heller på träningen, utan jag fick försöka mer konservera också energin på ett annat sätt, att försöka fokusera på de här huvudserierna. Medan förut så kunde man ju köra max på allt egentligen, och man återhämtade sig ändå mellan träningspasserna. Men nu fick jag liksom på ett sätt tänka om där. Men sen när jag ändrade kost och allting, då blev det igen tillbaka där, att jag kunde bara mala på hela tiden.
Jag läste någonstans också att du blev klorallergisk.
Ja, alltså, ja, jag vet inte, jag brukar alltid säga vem fan tål klor?
Ja, precis. Och vem fan tål klor? Det var bra. Ja.
Nej, det blev alltså allergi är väl, det är fel liksom uttryck och säga, utan det var ju mer, alltså i USA så var det ju vad man gjorde i bassängen där vi tränade, så var det också när det var liksom vattenkvaliteten var sämre, så kom ju vaktmästaren upp och så bara hinkade dem i klor i bassängen. Så då var det ju några dagar där som det var liksom hög koncentration. Och då började mina tränare, var ju de som började se ett mönster, så fort jag tränade liksom när de hade chockklorerat, då blev jag alltid förkyld och sjuk. Så det är mer att jag har varit sjuk och förkyld. Så det var inte som att jag fick någon allergisk chock eller sådär. Utan det var mer det att det var liksom, det fick hela tiden min kropp, alltså bägaren att rinna över. Så då började ju coachen liksom de här dagarna, då fick inte jag träna. Och då såg man att då höll jag mig mycket bättre. Så det blev mer det. Och sen kunde jag ju märka själv då, när jag åkte på läger sådär också, om det var mer klor i bassängerna, så var jag mycket känsligare. Så det var mer så det yppade sig. Och det var ju för att min status, kroppen var ju så pass skör och dålig.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte på den här kinesologen då. Vad gav han dig för recept då? För att någonting måste han ju ha kommit med dig, säga vad du ska äta. Vad var det för ett upplägg på en kostupplägg då? Eller vad var det han gjorde exakt, om man säger så?
Ja, men jag började ju, det var väl där jag började plocka bort rött kött, och framförallt så lade jag till då, broccoli, avokado, spinat, grönkål. Så min frukost började redan då bli, eller den kom kanske lite senare, men jag började göra smoothies också med mycket grönt och broccoli. Och min frukost de senaste 15 åren har ju varit densamma. Det är 2 avokados, det är ungefär 150 gram broccoli, 100 gram spenat och sen lite grönkål som jag mixar i vatten, lite salt och sen en massa olivolja. Och det blir ungefär 1,1 liter stor smoothie. Så det har varit min frukost i 15 år. Och filosofin var lite grann den här alkaliska dieten egentligen, att man försöker boosta kroppen med mer alkalisk föda. Och då blir det oftast då direkt kopplat till mer plantbaserad föda. Framförallt då tänker man mycket det som har klorofyll, allt som är väldigt grönt. Som då broccoli, spinat, grönkål, avokado. Alltså innehåller då mer alkaliska egenskaper för kroppen.
Klorella och spirulina, innehåller de också det då?
Exakt.
Okay.
Mm. I stort sett allt som är grönt, alltså allt som växer sen då, samtidigt sånt som har då lågt sockerinnehåll. Så alkohol slutar ju med att dricka alla de här läsk och såna här energidrycker och sådana saker. Utan jag drack vatten till maten. Sen försökte jag liksom ha 70% grönt i stort sett på tallriken.
Ja.
Och sen så bytte jag ut och jag tog bort sädeslag också, framförallt och vete. Och sen ersatte jag det med quinoa, amarant och bovete som är då örter. Som är då också då, mindre inflammatoriska och mer alkaliska. Så det var de stora delarna. Och sen så blev det mer också då, linser och baljväxter, som mycket kikärtor och sånt. Så.
Det här, det var också en notering jag tog, alkalisk föda. Jag skulle gärna vilja höra lite mer om det, för jag vet inte riktigt om jag vet inte vad det är. Jag tänker motsatsen då är basisk.
Ja, precis. Det är väl ett annat ord för då, kanske. Exakt. Det är väl det engelska ordet är väl alkaliskt.
Ja.
Nu ska jag se. Sorry, jag tappade bilarna. Och det svenska ordet är väl mer basiskt då. Så det är väl mer, alltså det där basiska tänket som jag började anamma där. Och det är väl hur långt bak ska man dra den filosofin? Men om man ser lite grann till, menar, det är våra celler som ger oss energi, och våra celler behöver ju vissa komponenter för att de överhuvudtaget ska må bra och kunna leva och producera den här energin så mycket som möjligt. Och då är det ju som nummer ett, och det viktigaste är såklart, det är syre. För syre kan vi ju bara leva under utan i några minuter. Jag tror världsrekordet håller andan är väl 11 minuter. Men de flesta tuppar väl av efter 2-3 minuter. Så syre är ju liksom det absolut viktigaste du behöver för att dina celler ska må så bra som möjligt och kunna producera energi. Och sen då, som nummer två, så är det ju då vatten. Det är ju vätska. Och vi består ju 70% av vätska, så vi behöver ju kanske dricka mer vatten än cola och andra drycker. Jag vet att många tänker väl att vi består av 70% cola, kaffe och andra läskedrycker. Men
ja.
när man är törstig, så är det ju nog vatten som den skriker helst efter. Och sen då nummer tre, så är det ju då näringsdelen då, som är ju då väldigt komplext. Och det finns ju väldigt många filosofier vad som är det bästa. Och, ja. Men här någonstans så var det ju, om man ser till den här mer alkalisk eller bas-syrabalans filosofin, så vet man ju till exempel att i en syrefattig miljö så är det ju mer försurande. Och också i en försurad miljö så trivs ju också virus, bakterier och gästsvampar bättre. För tanken är ju till exempel att när vi dör så slutar vi andas, och ganska snabbt blir vävnaderna runt omkring oss försurade, vilket är ju som startsignalen för att mikroorganismer ska komma och bryta ner oss. Det ingår ju liksom i hela själva kretsloppet att vi ska brytas ner. Men om man tittar lite grann på hur dagens kosthållning ser ut, så är det ju extremt mycket försurade saker, just så här Coca-Cola och de här delarna. Och man kanske också kanske kan förklara lite grann också hur den alkaliska skalan fungerar. Den går ju från 1 till 14. Jag vet inte om alla borde ju komma ihåg det här från kemilektionerna i högstadiet. Och där pH-värde då 7 är ju då neutralt. Mm. Allting som är över 7 är då basiskt eller alkaliskt och allting som är under 7 är då försurande.
Just det.
Och sen så är det ju en logaritmisk skala med upphöjt till 10. Så någonting som är pH-värde 6 är då 10 gånger surare än pH-värde 7. pH-värde 5 är då 100 gånger surare. Och tittar man då på liksom hur kroppsvätskorna i kroppen är, så är vi oftast lite lätt åt det basiska hållet. Om man tittar till blodet så ska det vara runt 7,3 och 7,4. Och tittar man till exempel på Coca-Cola ligger ju på ett pH-värde på 2,2. Då skulle det betyda att liksom det är 400 000 gånger surare än vad många kroppsvätskor i kroppen ska vara. Och vilket såklart kommer ju kräva väldigt mycket resurser för kroppen att neutralisera. Det kommer också ta snor mycket av de mineralämnen som är väldigt bra för att boosta upp pH-värdet. Vilket jag kan tycka då som kroppen kan använda till bättre saker än att hålla på och neutralisera saker. Och, menar, kroppen är ju väldigt fantastisk och den är ju helt magisk och håller oss igång. Och även faktiskt att stoppa i oss allt möjligt skräp så klarar den ju av det. Men frågan är ju bara hur länge, hur många år vill man vara frisk? Och en som jag har lyssnat mycket på, han sa att det tar ungefär 30 år att bryta ner en fiskkropp. Så visst kan man leva på skräpmat och skit och må väldigt bra under väldigt lång tid. Men sen till slut så har man plockat ut alla pengarna på banken lite grann. Och sen så får man betala för alla de kanske sämre val man har gjort under alla åren. Och jag plockade väl ut mina pengar ganska snabbt då, under mina unga år. Fick betala för ganska hårt på det senare. Så det är väl lite grann det jag tänker nu. Jag försöker liksom investera istället för att bara plocka ut.
Ja, men det är ju intressant. Så hur länge har du... jag förmodar att du är vegan nu då. Att du äter vegansk kost.
Ja, exakt. Men mer då liksom att jag vill ju helst säga att jag äter växtbaserat och mer åt det här basiska hållet. För att äta veganskt är ju inget kvitto på att man äter hälsosamt.
Nej, det vet jag. För det har jag gjort. Jag blev sjuk.
Ja. Nej, men man kan ju leva på chips och cola och smågodis och röka ett paket cigaretter och vara vegan. Men man kommer ju knappast ha någon fantastisk hälsa. Så för mig så blev det ju... Jag gick in i hälsodelen och då blev det ju så mycket såklart fokus på alltså bra råvaror, ekologiskt så mycket som möjligt. Och sen så lite processat också som möjligt såklart.
Du har visst många frågor.
Jag tar en till då. Jag tänker Lars, det är ju många som är så upphakade på protein hela tiden. Och jag personligen vet jag ju att det är protein i de gröna växterna liksom. Men hur påverkar det dig då? Alltså, för vissa vill ju ha, jag vill ha en viss antal protein i kroppen för att fungera optimalt så att jag inte bryter ner musklerna. Hur tittar du på det då? När du var aktiv menar jag, så att du får i dig rätt mängd av allting, protein och kalorier eller fett eller energi, ska vi säga, inte fett men energi, så att du får rätt energi och protein och mineraler och hela den biten tänker jag på.
Ja, då blev det ju hampa. Hampa var ju en stor proteinkälla för mig när jag tränade så hårt. Mm. Och hampa innehåller ju alla essentiella aminosyror också. Så det är ett väldigt komplett protein. Och det är även då i alkaliska tänkets håll också. Så det var det som jag gjorde. Ofta så gjorde jag ju såna här... Jag tog en eller två avokados och sen så hade jag hampaprotein efter träningarna eller inför träningarna.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Så det var mycket hampapulver.
Den är ju jättegod hampa.
Nej, den är ju inte det. Det är som är tråkigt. Men grejen är, jag har märkt så mycket att man vänjer sig till det mesta. Jag brukar alltid säga, men hur många människor tyckte att det var gott första gången man provade kaffe eller öl eller vin eller kanske en whisky eller vad som helst. Ja. Då ska man säga att 99,9% så att det är det äckligaste som någonsin har smakat på första gången. Men ja. Så sitter man ju och trugar i sig det antal många gånger. Till slut så börjar man ju lära hjärnan att fasen, det är ju ganska trevligt. Och sen så till slut så är det ju människor som inte ens kan tänka sig att leva utan att kunna dricka kaffe eller öl eller vin eller så. Och för mig blev det lite grann samma sak där också. Att man börjar ju vänja sig. Sen kan jag inte påstå att jag någonsin, när man dricker det bara rent av, att man tycker att det är supergott. Men jag tycker att det är liksom ganska neutralt.
Ja. Jag körde ju själv mycket hampapulver, men jag tyckte inte det var så jättegott. Men det jag tyckte var gott, det var hampafrön tyckte jag var gott. De här hampafröna man kunde strö över maten, det tyckte jag var riktigt gott. Har du provat det, hampafrön?
Ja, absolut. Vi gör även hampamjölk också med frön, att man bara mixar med vatten och sen kan man tillsätta lite vanilj och kardemumma om man skulle göra också. Ha det till gröten om man så vill ha det också. Så man kan göra ganska schysst mjölk av det också. Och, så jag använder hampafrön också.
Vad heter
och det smakar ju bättre. Det är inte den här samma beska eftersmaken som oftast hampapulvret är. Och det är just den där eftersmaken som är svår att få bort.
Ja, vad är det för gröt du gör då?
Om jag gör gröt så är det oftast bovetegröt faktiskt.
Ja, jag körde också bovete. Den blir ju grön. Jag gjorde bröd på det. Den blir ju lite grönaktig för mig.
Ja, inte grön. Jag kör oftast med krossat bovete. Jag tror inte de här boveteflingorna som jag inte tycker riktigt är lika gott. Jag tycker krossat bovete är godare.
Jag lämnar över till Erik här. Han ser ut att vara på hugget här med någon viktig fråga här.
Skitviktig. Vad med bovete och hampa har jag aldrig provat. Så det känns ju som något att prova. Jag får vänta sig någon smaksensation här. Jag tänker på det här. Jag kör ju mycket primal eller paleo, och där ingår det ju en hel del, det ingår ju kött då, animaliskt protein en hel del då. Men jag kommer ju faktiskt ihåg också när du berättade din story där, Lars, första gången jag provade det så var jag ju faktiskt väldigt sjuk mest hela tiden, för jag hade inte riktigt greppat hur det funkade, så jag åt väldigt mycket, jag åt mycket kött liksom, jag åt mycket processat kött, jag tog bort allt, alla kolhydratskällor, så jag gick till low carb eller zero carb med gång och så åt jag en del grönt, men uppenbarligen fixat det, så jag hade ingen grepp på det här med energikällorna och sånt. Men sen började jag mer lite annorlunda då, förfina det här, men och sen förespråkar jag alltid så här att man ska liksom testa sig fram och experimentera, vad är det som funkar för min kropp, det är ju det som är det viktigaste i sammanhanget så här. Men jag funderar lite på dina tankar kring att välja bort det röda köttet. Jag vet inte, men kan det hänga ihop med basiskt och alkaliskt också kanske? Eller hur var dina tankar kring det?
Ja, nej, exakt. Det är ju, om man ser då till den filosofin, så är ju kött och framförallt och rött kött mer åt det surare hållet. Och sen kanske fisk eller lite bättre på pH-skalan då. Okay. Det var väl den stora anledningen till att just när jag började då, plockade bort kött överhuvudtaget.
Okej, bra.
Men sen tror jag, jag vill också bara säga, jag tror också att det är extremt stor skillnad på kött och kött också. Just när man tittar på den här industriuppfödda köttet kontra ett kött som man kanske har skjutit i vildmarken eller som har fått gått ute på savannen och äta precis så som den ska göra. Ja. Så tror jag också att det även där är kvalitet. Och man har ju väl sett också precis samma sak där. Ju mer processat det är, desto sämre är det. Så där, ja. Det är väl därför som skinka och korv och alla de här sakerna är bland det ohälsosamma som man kan äta. Men jag vill ju också säga att man börjar ju se samma sak hända inom om man säger då vegansfären också, att man ser mer och mer de här stora matjättarna börja massproducera veganska alternativ som är ju också sönderprocesser, och de är ju fyllda med alla möjliga konstiga ämnen och som jag har ju svårt att tro att det ska vara jättefördelaktigt för hälsan på lång sikt.
Mm. Nej, men så är det absolut. När jag har klienter eller någon fråga så här, men du vet, går du till snabbköpet här och det är all process eller det här påläggen ofta liksom. Det är de här korvarna och skinken och allt det där liksom. Det är inga bra grejer, du vet, undvik det. Kan man få tag på det? Ja, men skaffa rent kött då, från gräsbetande kor och boskap och liknande, så det är ju alltid föredrag då. Men du berättar själv då, Lars, där man kan vara vegan, men man kanske vill kalla sig plantbaserad, för det finns ju så fantastiskt många olika genrer eller kategorier, vet du. Kan ju, ja, men jag kör paleo liksom, men jag äter processat och så blir det ändå fel i alla fall. Så det gäller ju att det är rent och något som funkar för din egen kropp, och du faktiskt vet vad du äter och egentligen tar ansvar för det. Och då kan du liksom växla vidare och växa utifrån det då. Så.
Exakt. Ja, råvarorna tror jag har ju en stor del i ens hälsa, att man väljer bra råvaror. Men sen, för en av de saker som också som verkligen försökt undvika så mycket som möjligt är ju gifter i alla dess former. Så därför även har jag hemma ett vattenfilter till exempel, för att få bort alla de gifter som finns liksom i vårt kramvatten. Jag vet att vi här i Sverige, vi skryter om att vi har så fint kramvatten, men jag tycker ju väl fortfarande att ingenting man bör dricka, utan man behöver ett filter. För reningsverken, vi vet att reningsverken idag, de får inte bort allting, framförallt medicinska rester och även bakterier. Och de här rören som de här vattnen åker i, de har väl några år på nacken också, så de släpper ifrån sig. Sen så tillsätter man ju även klor och klor också i vatten för att det inte ska bilda bakterier. Så jag har ju även ett vattenfilter hemma för att få bort och få så rent vatten som möjligt. Och allt jag sätter på mig på min hud eller vad, kläder eller vad som helst, så försöker jag att det ska vara så giftfritt som möjligt.
Om du har den livsstilen du har nu och den är liksom, vi kan kalla den ren, om det skulle bli oren, om du skulle gå ut och äta en hamburgare här nu, Lars, eller någonting, krascha då, eller skulle kroppen kunna hantera det liksom?
Nej, jag ser inte, men jag äter ju också halvfabrikat ibland. Det är inte så att jag någon gång är intresserad. Men jag brukar väl alltid säga att det handlar ju om, alltså om val. Säg att man gör 100 val på en vecka, så kanske man försöker i alla fall, alltså som jag ser nu, jag försöker göra 90 bra val, och så kanske det är 10 som är lite sämre, men kanske inga som är katastrofdåliga. Så gör man ju väldigt mycket. Om man ser tillbaka när jag på 90-talet var som sjuka, så kanske jag gjorde 10 bra val och så gjorde 90 jäkligt dåliga. Så det är ändå en stor förändring man gör. Och det är inte så att jag springer runt och lever ett perfekt val varenda gång jag gör, utan jag tror ju ändå liksom att jag har så pass bra grund att jag kan även slarva någon gång ibland också, även fast jag försöker inte slarva allt för mycket.
Jag tänker på, hur blev dina prestationer i simbassängen efter du ändrade kosten då?
Ja, men om man ser då där första mitt stora år, eller åren var ju 2000 och 2001 när jag kom in till Ulf Kihlman, när jag ändrade på kosten, så hade jag ju 3-4 månader som jag inte var sjuk en enda dag knappt, och kom till mitt första mästerskap, var ett kortbane-EM. Där slog jag ju, jag slog 5 eller 6 världsrekord på det mästerskapet. Dels det i lakat, men även att jag slog världsrekord i försök och final, så det blev några styckna. Och sen så ytterligare så kunde jag träna på, så kom jag till ett kortbane-VM och så slog jag mina världsrekord ytterligare ett antal. Eller det var precis, på kortbane-VM där jag slog 5 världsrekord, tror jag, 5-6 världsrekord. Och EM:et innan så kom jag väl hem med 5 guldmedaljer. Så jag liksom hela tiden... Det blev liksom hela tiden bättre och bättre. Och sen då inför OS i Sydney då, så hade jag ju för första gången i nästan min karriär känt mig förberedd för ett mästerskap på ett sätt som jag ville känna mig. Att jag hade kunnat följa den här träningsplanen och att jag kunde få vila när jag själv ville vila. Så det var ju alltså, väldigt stor skillnad det året. Och jag simmade ju snabbare än någonsin har gjort. Jag var väl 1900-delar från världsrekorden jag tog OS-guldet 2000 i Sydney. Och sen året efter så var jag också en av de få som faktiskt försvarade mitt OS-guld på VM:et efteråt. Och simmade ju i stort sett lika snabbt. Sen var jag snabbare på 50 meter fjällor, 100 meter fjällor, snabbare än någonsin har gjort. Så det gick hela tiden bättre och bättre.
Men så under 2000, jag har en fråga. Under 2000-2001 då tog du bort all animalisk kött då? Lars? Hallå? Hör ni mig?
Ja, jag hör det. Men Lars... vi har tekniska problem.
Oj, ja.
Nu är jag lärd igen.
Ja, jag känner att det blev...
Du bara försvann.
Ja,
det blir så här konstpaus.
Jag fick höra dig i så här jätteslow motion. Så jag hörde inte frågan alls.
Där frågan var, tog du bort allt animaliskt kött 2000-2001 då?
Nej. På den tiden var det extremt svårt att vara 100-procentig. Men rött kött försvann inför alltså, de stora mästerskaperna x antal månader innan. Men däremot oftast när man reste och kom till vissa platser så var det helt omöjligt. Så då kunde jag äta fisk någon gång ibland och kyckling också. Någon gång. För ibland kom man ju till hotell. Och sen sa man ju, för ofta så var det man var ju hotellmaten man ändå fick, och så sa man att man ville ha veganskt, då kom de ju mer eller mindre fram med en sallad. Jag sa, men jag vill också ha protein, tack. Så hade de inga, då hade de inga options, och då sa jag, men då har ni fisk? Ja, absolut, ja, då tar jag gärna fisk, eller så kunde det bli kyckling också. Och sen, sen började jag lära mig också, så jag började ju ta med mig kokkärl och alltså, en sån elektrisk kastrull med mig och var ute på affären och handlade så jag kunde ta med mig till restaurangerna. Så jag lagade lite mat oftast på hotellrummet också så jag kunde ta med mig. Så jag hade vissa så här basgrejer som jag kunde plocka med mig. Då blev det enklare. Men det var väldigt mycket svårare att resa på den tiden. Så det var svårt att vara helt 100% alltid.
Jag funderar på någonting faktiskt, men det handlar inte direkt om kosten så då, men du har ju simmat väldigt många år och det har blivit väldigt många medaljer och du har varit sjuk under längre perioder i perioder då, från och till och fixat med kosten sådär. Hur har du liksom lyckats hålla motivationen vid liv alla dessa år? Alltså för en idrottare så här som tar OS-guld, jag vet inte, jag har lite tagit OS-guld. Men jag föreställer mig att det kanske är det ögonblicket man drömmer om, liksom stå på podiet där och få den här medaljen. Men det är liksom ett ögonblick och så man hela den här resan. Hur lyckades du hålla motivationen igång alla dessa år, Lars?
Ja, det var ju en utmaning. Framförallt var det väl efter då, VM 2001. För då blev jag världsmästare i långbana för första gången. Och i och med det, då hade jag egentligen fyllt alla mina stora drömmar som jag någonsin haft. Jag hade vunnit alla mästerskap som gick att vinna. Efter det så blev det mycket svårare. Så jag tog ju en liten paus där efter 2002 och hade funderingar på att lägga av. Men så hade vi ett ganska starkt killgäng där och lagkappen 400 meter frisim. Så inför OS 2004 så bestämde jag mig ganska sent att jag vill ändå vara med i det här laget och ta med det laget till OS och bara simma lagkapp. Så jag simmade bara lagkapp 2004. Och jag har alltid älskat simma lagkapp. Jag har aldrig gjort, i hela min karriär, jag har aldrig gjort ett enda dåligt lopp i en lagkapp. Så jag har alltid haft en viss förkärlek till att simma lagkapp. Så det var någonting, det var lite grann det som fick motivation och drivet. Men sen så började jag också experimentera lite med träning. Och, jag hade svårt att motivera mig att träna så extremt mycket som jag gjorde inför OS i Sydney där. Så då blev det mer att experimentera hur lite kan man träna men ändå vara på en väldigt hög nivå.
Och som en följdfråga på det då. Varför ju simning, Lars? Liksom? Är det något så här natur, vattnet som lockar? Eller varför blir det simning? Varför blir det typ något annat? Löpning eller hockey? Du pratade om det innan.
Men för mig, det var gemenskapen. Jag började simma när jag var 10 år. Då spelade jag även fotboll och hockey. Men ganska snabbt i simningen så började man ju träna oftare än jag gjorde i fotboll. Samtidigt också som att tävlingarna var oftast 2 dagar när man sov över i en gymnastiksal på luftmadrass och hela den här biten. Man var ju väldigt tajt med sina kompisar. Och faktum är att mina bästa vänner än idag är ju samma killa som jag började simma när jag var 10 år. Så jag tror det var mer det som gjorde att jag valde simningen. Det var gemenskapen än att jag... enbart valdes just simningen. Även om, för jag var ingen barnstjärna. Alltså jag var duktig, men jag var absolut ingen sån som stack ut något extremt. Så det tror jag var den största anledningen till att det blev simningen. Sen blev jag ju bättre också såklart. Och det gör ju såklart att man inte tycker att det är tråkigare.
Mm. Jag har en helt annan typ av fråga. Och då tänker jag så här. När du är sjuk så mycket och du är... du tränar så mycket för att du ska bli världsmästare, OS-mästare, EM-mästare, you name it. Hur var det, hade du några nära, intima relationer och hur påverkades de i sådana fall, er relation, när du blev sjuk så mycket och reste så mycket?
Jag hade ju flickvän i stort sett hela min karriär, tänkte säga. Några var ju från simvärlden, så de har väl stor förståelse. Men sen, jag tror inte det var så konstigt. Jag tror inte man tänkte nog aldrig på det där. Var man sjuk så var man sjuk. Var man hemma. Men sen var man ju borta mycket. Det var ju borta 10 veckor. Och på 90-talet, det var ju superdyrt att ringa. Det var ingen som vågade ringa hem från ett hotell från något annat land utomlands. Det kostar ju så här 20-30 kronor i minuten oftast. Mm. Så ofta så var det att man skickade ett vykort som oftast kom hem efter man själv, eller kom fram innan man själv hade kommit fram. Tänker jag nu hur mycket enklare det är med alla mobiler och Skype och FaceTime man kan ha, men man märker ändå att de ungdomar idag, de är inte van med det. De tycker ändå att det är nästan ännu jobbigare nu att vara borta från sina respektive när de är ute på läger. Men jag tror man var mer mentalt inställd på när man åkte bort, så var man borta. Men det var väl en tjusning på andra sidan att komma hem och få träffa sina nära och kära.
Ja.
Så det tyckte jag aldrig var något problem med att jag var sjuk. Det var ingen, jag tror jag inte har betytt så mycket i mina relationer på samma sätt.
Mm. Ja, spännande. För man har ju hört liksom, alltså i andra sammanhang, människor som kanske är sjuka och det påfrestar ganska mycket i relationerna. Liksom, att den ena är där och hjälper till väldigt mycket när den andra ligger i sängen. Så det kan ju vara ganska påfrestande det där, men i ditt fall så var det inte det. Och det är jag väldigt glad för att höra i alla fall.
Ja, nej, sen klart är man är väl kanske lite nedstämd om man har gått länge att man är... Man vill ju gärna liksom vara den där pigga, glada personen igen och kunna träna och göra det man älskar. Men jag har inte någon minnesbild av just på 90-talet att jag skulle försaka så mycket relationerna på så sätt när jag var sjuk.
Mm.
Men alltså jag funkar ju liksom, alltså förutom att jag kunde inte träna.
Ja.
Och så kunde jag klara av skolan och mina relationer, det fanns ju som ingen energi för mig att träna, det var ju mer det som var frustrationen för mig.
Mm. Vad har du tagit med utav hela den här resan då? Vad har varit de viktigaste insikterna för dig?
Det är väl att man, man blir vad man äter. Alla ens val har ju antingen, jag brukar se som att det är en stor bank, antingen plockar man ut pengar eller så stoppar man även in lite grann. Och de första 20 åren i mitt liv så plockade jag bara ut och lade knappt in någonting, och sen till slut så tog de slut, och då är det ju kanske ganska tuff väg tillbaka. Så om jag hade fått gjort om mitt liv så hade jag ju förändrat kosten bland det första, tror jag.
Mm. Jag har ju tittat lite på din Instagram och jag ser ju att du yogar lite och sånt. Är det någonting du gör i dagsläget också? Andra fysiska aktiviteter?
Nej, men jag skulle gärna vilja. Sen jag blev pappa för 5 år sedan så har det blivit väldigt mycket mindre av just de där delarna. Utan nu får man försöka smyga in lite grann när man väl kan. Så då blir det mest, har det varit så här, cykling, börja spela paddel och så gymma lite grann. Och så att man kanske försöker jogga. Men jag har inget just för tillfället, för nu har jag en 1-åring också. Så jag hoppas att om ett par år att jag kan börja mer strukturerat kunna träna igen.
Mm.
Så jag är lite nyfiken. Vi har ju pratat mycket om simning och din karriär och liksom din story. Så här. Vad gör du idag då, Lars? Vad händer nu idag och framöver?
Ja, jag bor i Upplandsbro kommun som är då lite norr om Stockholm, där min fru är uppväxt. Och så jobbar jag här inom kommunen på fritidsavdelningen. Och hör och häpna, men jag jobbar i en simhall.
Wow!
Så förra året var jag enhetschef i simhallen, och nu har jag fått en liten en annan typ av roll inom fritid och får vara med också att utveckla lite grann. Men huvuddelen är fortfarande som arbetsledare inne i simhallen i Bro. Så trivs superbra där borta och fantastiska kollegor. Så känns bra, framförallt också när jag bara 5-6 minuter till arbetet.
Mm. Världsklass.
Jag funderar på, är din fru också då, äter hon också väldigt mycket växtbaserat också då?
Mm, hela familjen gör det. Och min fru är också gammal simmare.
Ah.
Men slutade väl för också väldigt många år sedan. Men hon jobbar som jurist idag och pendlar in till stan då. Och hon... Så hon, för hon gör ju karriär nu, och jag har ju alltid sagt att jag har gjort min karriär nu, så nu är det jag som får ju ta servicedelen här hemma. Så därför blir det lite grann just, jag skjutsar och hämtar och fixar markservice. Och då blir det tyvärr inte just nu så mycket tid för att kunna träna så som jag själv skulle vilja. Men jag tror ju om några år så kommer jag nog kunna göra det.
Ja, kommer du ha en pool vid det nya stället då?
Ja, jag hoppas det. Ja, men problemet är att jag vill ju ha att den ska vara minst 20 meter. Oj. Annars är det meningslöst om man inte ska kunna simma i den.
Mm.
Så, och minimum är väl egentligen 20 meter om det ska bli någon form av vettig simning. Annars blir det bara vändningar hela tiden.
Mm.
Så vi får se då hur det kommer se ut.
Ni är ju två simmare, ni är ju båda ju simmare, ni måste ju skaffa en pool.
Ja, enda som är det, så jag vet ju också extremt mycket jobb det är med pool. Så vi får se lite grann, men jo, men nu har vi börjat landa i att vi kanske ska vilja bygga en pool i framtiden. Men just nu fokuserar vi på huset.
Ja, och liksom du sa att hon gör karriär nu. Hur länge har ni varit tillsammans då?
Vi har varit tillsammans, vad är det nu, typ 14 år.
Åh, fint.
15. 15 år. Ja, något sånt, 15.
Det är ett tag.
Ja, det är ett tag. Så vi...
Du hade en som var 5 år och en som var 1 år, sa du, barn, va?
Exakt.
Hur kändes det att bli förälder då?
Ja, det är ju magiskt också, och väldigt omtumlande på samma sätt. Men jag tror det bästa med föräldraskapet är att det bara blir roligare och roligare ju äldre de blir. Och det är positivt. Eller det är väl tur, kanske. Så jag tycker hela tiden så blir det bara roligare och roligare att se när de växer upp.
Ja. Vad har femåringen för intresse nu? Du har vi börjat märka några intressen på femåringen i alla fall.
Ja, hon älskar ju vatten. Så vi får se om kanske blir en simmare. Men vi försöker låta dem få testa massa olika saker. Min dröm är egentligen att de hittar någonting som de tycker om. Ja. Sen vad det blir, det spelar mindre roll. Men jag skulle jättegärna såklart att de kommer in i något form av, ja, någon form av idrott eller någonting som är lite fysiskt. Så jag är glad. Sen vad det är för någonting, det spelar mindre roll. Vad hon tycker att det är kul.
Ja, jag funderar på, har du någon mission du vill förmedla eller någonting du vill sända ut till lyssnarna eller i ditt arbete som du gör idag? Är det någonting du förespråkar? Vi hör ju att du förespråkar för en basisk kosthållning. Det har vi hört, men är det någonting annat du förespråkar för?
Nej, det är väl liksom att ta ansvar för sin egen hälsa. Jag tror just att man är herre över sin egen hälsa. Och det finns ju, jag tror det finns många vägar dit. Men någonstans så grundar vi sig i ändå, som om man ser till maten idag, så är väl en stor del av det. Men, och där tror jag det viktigaste är som att det är riktigt bra råvaror, ekologiskt, ja, giftfritt. För jag tror ju att gifter är väl det som är en av de största belastningarna på våra kroppar idag. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på nyheterna där kanske för 10 år sedan när de rapporterade om att stockholmare, de som bor i Stockholm, får i sig ungefär 20 000 kemikalier varje dag, bara luften man andas in. Och då blir jag alltid min fundering hur mycket extra vitaminer och mineraler behöver kroppen ha för att de ska klara av att ta hand om det. Så det är en forskning som man kanske inte riktigt gör, utan man pratar hela tiden om men det tar levern hand om. Men det vet vi att den inte gör, för den orkar inte ta hand om alla de här gifterna, för vi vet hur mycket gifter vi lagar in i våra kroppar. Så jag tror ju som att man behöver tänka lite mer holistiskt om man ska kunna leva ett långt och friskt liv.
Och vad gör du förutom att äta nyttigt och träna lite grann? Vad gör du mer då?
Ja, men om man ser då till, om vi ser då till vårt hus vi bygger då, så försöker vi välja material som inte innehåller så mycket gifter. Alltså så rena produkter som möjligt. Och, jag har även luftrenare hemma också, för att man vet att inomhusmiljön är ju oftast mycket, mycket sämre än utomhusmiljön. Och försöka att inte, menar, vi vet ju att stress är ju också väldigt försurande för kroppen och belastar kroppen och sänker vårt immunförsvar. Så att man ska vara glad och nöjd med livet är ju väldigt viktigt. Meditation tror jag väldigt, väldigt mycket på. Jag tror vi behöver liksom komma tillbaka till naturen igen. Att vara ute i skogen och natur mår vi också väldigt, väldigt bra ut. Jag tror också nu att jag tror i framtiden att fler och fler folk kommer att flytta ut ifrån storstäder för att komma ut mer till naturen igen. Och det tror jag kommer betyda väldigt mycket också för alla människors hälsa.
Du pratar exakt om de teman jag började brinna för, det, naturen och meditation. Jag gick igång direkt. Det är mina favoritämnen.
Ja, roligt. Ja, men jag tror det är helheten. Det är som att plocka bara göra en sak och så gör man allt andra. Katastrof, så kommer man inte få något bra resultat i alla fall.
Exakt.
Man behöver ju ha den här helbilden och försöka liksom göra lite av varje. Och sen framförallt att minimera alla de här dåliga sakerna som vi har förmåga att gärna vilja göra väldigt mycket av.
Ja, vad fint. Så du mediterar du också?
Ja, men alldeles för lite. Jag skulle vilja bli mycket bättre. Jag har gått på lite kurser och varit på lite sådana saker. Och jag har kört så här periodvis som man har man börjat. Men sen så, ja, det faller mellan stolarna, så glömmer man av det.
Ja. Vad är det för kurser du har gått?
Mer snära. Varit på Yasuragi, kört några kurser där. Sen även privata, när man varit på lite sådana events och sådana saker. Och sen laddat ner någon app och men sen, och det började vi, jag körde väl yoga ganska mycket när jag var aktiv. Då körde jag ashtanga yoga och bikram yoga. Där är vi också liksom, kommer jag också in, träffar mycket människor som har det där tänket också.
Ja, men det, jag älskar ju meditation. Jag började med meditation 2008 liksom, så det är ju en fantastisk tillgång om man använder sig utav det, så att jag håller verkligen med dig om det, att det är, ja, jag brinner för meditation kan jag säga. Det är min livsstil. Jag har ju ett mål att meditera 2 timmar om dagen i 2 år.
Ja. Oh, häftigt.
Ja, så det har jag faktiskt börjat med efter min senaste 9-dagarskurs jag gick här, och det har kommit av sig själv att jag vill det. Alltså det är inget press och det är inget måste, inget krav, utan det kommer inifrån att nej, men jag vill detta för att det är så bra. Så det är mitt mål, 2 timmar om dagen i 2 år, och sen får man göra en 20-dagars silence retreat i England liksom. Det är kriterierna. Så det är mitt mål. Just när det gäller meditationen. Men bara att meditera så får man ju så mycket fördelar att man faktiskt gör det varje dag. Det är någonting helt annat. Man blir så lugn. Det är så fantastiskt. Så jag är glad att du har det i din agenda i alla fall.
Ja, nej, men min fru är också väldigt inne på det också. Att vi vill försöka hitta mer tid för att meditera. Så det gäller bara att få till vardagen så pass bra så att man hinner med det också. Det är så mycket saker man vill göra hela tiden.
Ja, och så har ni 2 barn också. Det kräver ju sin uppmärksamhet också. Liksom. Så det
tar ett litet tag till i alla fall.
Ja. Men jag tänker, ska ni flytta ut på landet? Ska ni odla själva då också?
Det är mitt mål. Jag vill kunna bli lite så här självförsörjande på mycket av det gröna. Så jag ska försöka se om jag har några gröna fingrar här. Så, nästa sommar hoppas jag att jag kunna göra mycket odlingar. Så jag köpte så här supermycket olika fröer nu.
Spännande. Jag odlar ju grönkål. Grönkål odlar vi. Ja. Grönkål och så är det även palmkål. Kör vi lite rödbeter, gulrödbeter kör vi också. Men grönkålen håller ju i 2 år liksom. Den håller ju över hela vintern också. Så kommer den året därefter också. Så grönkål är ju riktigt bra att odla kan jag säga.
Jag har köpt lite grönkålsorter här, så vi får se lite grann om jag har några gröna fingrar eller om jag blir... Ja, det ska bli kul. Jag ser faktiskt fram emot det. Det ska bli kul att få kolla på lite grann i sin egen trädgård.
Spännande. Jag har i alla fall tagit lite anteckningar här idag. Alkalisk basisk kost. Jag skrev ner vattenfilter. Det har jag ju sett en miljon gånger, men jag tror det är så här grejer som... många inte tänker på, man bara missar liksom, och så bara fortsätter man och luftrenare. Jag kommer ihåg att jag hade ett podcastavsnitt, Peter Martin, han hade ju någon sån här ett larm liksom inomhus som varnar för, vad är det, koldioxid eller någonting liksom. Det var någon sån här luftvarnare liksom, så man håller sig fräsch hela tiden. Så många anteckningar här. Jag har faktiskt en sista fråga som ändå som bra simningen igen. Jag har faktiskt tänkt så här. Jag gillar ju triathlon och grejer. Och så finns det ju simhall här. Den är 25 meter. Den är ju lite kort liksom, men den är ju bara så här 3 minuter från där jag bor, så det är ju världsklass. Och så tänker jag, du har ju simmat mycket, och så simmar man fram och tillbaka. Det har jag också gjort en hel del av, men det kan ju bli rätt tradigt alltså. Jag är ju mer löpare så här. Det kan ju bli rätt så här monotont alltså. Det är fram och tillbaka hela tiden. Och så läste jag så här att man kan köpa hörlurar som är vattentäta, där man har musiken i hörlurarna, så det är ingen sån här bluetooth, utan det är i hörlurarna. Så tänkte jag, men det kan jag göra. Och så kan jag bara åka fram och tillbaka och lyssna på poddar eller musik eller någonting. Och så tänkte jag, men Lars, du är ju simmare, så det är någonting. Har du provat det någon gång, eller är det någonting du skulle kunna tänka dig? Det här verkar vettigt.
Ja, jo, vi har provat det någon gång. Enda skillnaden är, jag förstår det som du ligger ofta så på dig, så ligger du bara maler. Ja. Vi simmar, vi kör ofta så mycket serie, man kör 10-50 vid starttid, ja. Och sen är det 2 lösa, 1 hård, och ja. Har ofta så mycket kommunikation med tränarna och sådär, alltså det blir inte så praktiskt i själva simträningssituationen. Men om man ska kanske gå ut och bara ligga och just då simma fram och tillbaka, då kan det kanske vara skönt att ha lite podd i örat. Men så jag brukar alltid säga så här, när får man ju alltid höra att, vad gör ni när ni ligger och simmar? Ligger ni och räknar kakeplattorna? Jag säger, ja. Man måste vara jätteenformig. Jag säger, men all sport är ju helt superenformigt. Spela fotboll är väl lika enformigt. Spring efter en boll 90 minuter. Det gör ju inget annat. Du fokuserar på den här bollen. Eller innebandy, eller hockey. Eller kastar man spjut så kastar man ett spjut. Men man har ju så mycket andra moment än det också. Vi kör även landträning och styrketräning och massa andra saker också. Olika serier. Så, jag tror all sport är väl hyfsat hjärndött när det kommer liksom till vissa saker ändå. Så att, men sen kan jag förstå ändå liksom att springa i naturen är ju kanske lite mer mysigt.
Mm. Ja, okej, men det köper jag faktiskt. Det låter väldigt vettigt. Så här. Jag springer mycket, men det hör jag ofta. Men det är väl en form, det är bara springa. Nej, det händer ju massa grejer hela tiden. Det är ju världens bästa upplevelse. Men du har ju gjort det ett tag också och har en annan ingångsvinkel här såklart. Så det är men det kör. Det låter vettigt.
Ja, men precis. Jag tror att man har kommit till elitidrott. Det är så mycket fokus på prestation. Ja. Så man har inte tid att tänka på så mycket annat. Jag märker själv nu, jag har också börjat springa lite grann. Nu uppskattar man ju kanske lite mer miljön när man är ute och springer. Mm. Och därför har jag väl kanske lite också svårare för att motionssimma nu. Dels är det ju sjukt tråkigt för jag ser ju bara mitt förfall. Så det blir inte så jävla uppmuntrande. Då är det nästan roligare att börja med någonting som man är dålig på och se att man är en utveckling. För det är det som ändå får en att bli lite mer motiverad. Så jag vill ju helst hitta kanske någonting annat. Men jag älskar ju simning fortfarande, men kanske inte på samma sätt.
Kanske ska börja med dans då, Lars?
Ja, men däremot så gillar jag ju, jag är ju stort så här UFC-fan, så jag gillar ju UFC och jag älskar kanske framförallt brasiliansk jiu-jitsu, så det är någonting som jag skulle vilja börja med. Jag körde ett litet tag tills jag gjorde illa mitt knä där och sen så fick jag barn och sen så föll det mellan stolarna där, men jag hoppas att kunna få börja med det, för det skulle jag tycka var kul.
Ja, vad kul. Vad heter? Vi har ju en sista fråga som vi ofta ställer våra gäster. Är du redo för den, Lars?
Absolut.
Lever du ditt drömliv?
Ja, det tycker jag just nu. Och framförallt när vårt hus blir klar så tror jag absolut jag kommer göra det.
Härligt. Är det någonting du vill säga till lyssnarna? Något tips, något råd, några visdomsord eller kärleksord kanske?
Nej, jag tänker nog med att man bara försöker göra några fler bra val i veckan än man kanske gör idag. Att man hör oftast det där att man ska göra de här nyårslöftena, så ska man vända upp och ner på hela livet, och det är väldigt väldigt svårt att göra det, utan det är bättre att man tar några saker i taget och bygger på det istället för att man gör en hel omvändning, för det är väldigt få som klarar av det. Det är väl mitt bästa tips. Samma sak när liksom, man ska komma igång med träningen, att de flesta människor de går på alldeles alldeles för hårt på en gång, och sen så har man bara blodsmak i munnen och sprängande huvudvärk, och sen så tycker man det tråkigaste som finns, utan börja på en lagom nivå och bygga upp det.
Bra, tack Lars. tack för att du ville vara med i vår podd. Världsklass, och jag tror det här kommer bli ett riktigt poppisavsnitt faktiskt. Mycket värde där, jättemycket värde. Så jag tackar för det, Lars.
Ja, kul. Tack för att du fick vara med.
Jag tackar också väldigt mycket, Lars. Det var väldigt kul. Sen, om vi kan säga hej då till alla lyssnare, så kan vi prata lite grann till då, du och jag, Lars och Erik här. Så vi säger, ha det gott alla fantastiska lyssnare. Ha det gott så länge, hej.
Ha det bra, ha det magiskt, hej.
Ännu ett fantastiskt avsnitt. Tack till dig för att du har lyssnat på vår podcast.
Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden, exempelvis Apple Podcast eller den plattform som du har valt.
Så att fler kommer kunna upptäcka podden och det värde vi bidrar med, så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömliv. Tack från oss. Ha en magisk dag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.